Att gå på vattnet, vilken grej. Det har ju blivit lite grann av mirakelgörares, så att säga, mästerskap. Det är ju, kan man gå på vattnet så kan man göra det mesta. Frågan är om Petrus verkligen gick på vattnet, eller om det var, om man lyckades eller om man misslyckades, eller om det var både och. Du vet det här med ett halvfullt glas som kanske är halvtomt. Han kom en bit på vägen och sen så sjönk han. Det var ju ganska mycket dramatik också. Jag menar, de rodde för det vilda här, och Genesaret är ju inte någon så där väldigt stor sjö. Så att det måste ju ha blåst bra, och det kan det göra där ibland. Det kan blåsa väldigt. Så att de låg väl i ordentligt och rodde. Och så kommer Jesus gående, och så tror de att han är en vålnad, och så skriker de till. Men Jesus säger det, ja, var inte rädda. Då pignar Petrus till, och så säger han något väldigt viktigt. Nämligen att, Herre, om det är du, så befall att jag kommer till dig på vattnet. Därför att den befallningen, det är ju den som gör att vattnet går att gå på. Hade Jesus inte sagt sitt kom, så hade han bara daskat i plurret. Men nu sa han kom, och åtminstone en bit på vägen går Petrus på vattnet. För det är så här. Överhuvudtaget, när underverk ska ske, att det är väldigt bra om man har gudomlig sanktion. Och det kan man ibland känna i form av ett regelrätt tilltal, men ibland bara för att man, genom att man får en tro för att någonting speciellt ska hända här och nu. För när Jesus sa till Petrus så här att kom, så var ju inte det någon sorts frisedel för Petrus att gå på alla vattenpölar han kunde hitta. Utan det var ett tillstånd där och då. Och det är väldigt viktigt att vi förstår det, därför att många tror att bara man blir kristen så kan man rycka upp folk i rullstolar lite hur som helst. Och det finns ju väldigt många människor med svåra sjukdomar som har blivit oerhört besvikna på hur kristna kan gå fram. Utan har man fått ett tillstånd för det här tillfället, så kan man gå väldigt ödmjukt fram. Man behöver inte hojta och ropa, utan, eller på annat sätt bete sig underligt. Utan då är det ju öppet. Då har man fått tillåtelsen. Och då behövs inget mer. Har man inte fått den, så hjälper det inte hur man bär sig åt. Det kom ut en bok för en del år sedan. Jag kommer inte riktigt ihåg titeln, men den hette någonting i stil med att om du ska gå på vattnet så får du ta dig ur båten. Och det är klart att det vill det ju till. Men det viktiga är ju inte att man tar sig vid kanten på båten, utan att man har fått lov att göra det, tillsägelse att göra det. Befall står det till och med. Det är alltså en stark maning uppifrån. Men han kom inte många steg på vägen, Petrus, förrän han tittade på vågorna och sjönk. Och då brukar slutsatsen bli att man ska inte titta på vågorna. Man ska inte titta på några omständigheter, utan Det gäller att bara ha tro. Jesus sammanfattar ju det hela efteråt och säger det att han hade en liten tro. Och så frågar han, varför tvivlade du? Ja, varför gjorde han det? Det är ju den stora frågan här. Varför tvivlade han? Vad är det egentligen som utspelar sig mellan de båda under detta ganska korta men dramatiska tillfälle? Jo, jag tror det är så här med det kristna livet. Att man har den stora möjligheten att byta ut sitt självförtroende mot ett Guds förtroende. För du vet, tron är ju en vardagsnödvändighet. Tron är grunden för alla relationer. Tror man inte på någon så kan man inte ens göra affärer med honom. Än mindre gifta sig. Det är också tro. Och tron är vidare underlaget för alla beslut du gör. Och när du sen ska verkställa besluten så behöver du en massa tro för att orka och klara av det, för att känna att det här kommer att gå. Utan tro avstannar hela livet. Så att tro är någonting som vi ständigt går omkring med och som vi ständigt lever av. Men nu finns ju möjligheten för den som är kristen att inte bara bygga sitt liv på den tro som man själv liksom kan skapa i sitt eget liv. Självförtroende och förtroende för andra människor och vad det nu kan vara. Utan att få ha förtroendet för Gud och av Gud få den tro som gör att man orkar med livet och kanske till och med kan glädja sig åt det. Jesus sa att Petrus hade för liten tro. Och det leder ibland till den slutsatsen att man måste lära sig bygga upp en tro. Och det finns idag i kristna kretsar ganska många olika tekniker för att liksom peppa upp sig. Det är inte det Jesus menar. Han menar att om Petrus hade stannat kvar i tron på Jesus så hade vattnet burit honom. Men nu plötsligt tittar han på vågorna istället. Och då är det bara självförtroendet som plötsligt finns hos honom. Och det räcker inte. Det räcker aldrig. Utan det är så viktigt att man får, så att säga, koppla in sig på nätet och inte bara gå på batterier. Utan att vi får passa på att ta emot den tro som bär på ett helt annat sätt än den tro som vi själva kan skapa i våra liv. Jag ska läsa några verser ur Lukas 17 kapitel, 5 och 6 verserna. Då sa apostlarna till Herren: ge oss mer tro. Herren svarade: om ni har tro som ett senapskorn ska ni kunna säga till det här mullbärsfikonträdet: Dra upp dig med rötterna och sätt ner dig i havet, och det skulle lyda er. Om ni har tro som ett senapskorn så kan ni göra det omöjliga. Ja, men Jesus sa ju att Petrus tro var för liten, och senapskornet beskrivs i Bibeln som det minsta av alla frön. Jo, men det är levande. Han säger inte om ni har tro som ett sandkorn så blir det omöjliga möjligt. Om ni har fått ett stycke levande tro, det kan vara nästan hur liten som helst, men bara den lever, för då är det någonting som du har fått ifrån Gud. Och då kan du agera. Då har du fått en klar signal. Då ligger underverket nära. Den tro som människan själv bygger upp gör henne odräglig, föraktfull och arrogant. Man blir så stöddig när man liksom känner att jag behärskar det mesta. Den tro som Gud ger skapar ett beroende, och därmed också en på sätt och vis en hjälplöshet. I vilket fall det skapar en litenhet som är sund. Den skapar en ödmjukhet i våra liv. Och vi ska läsa lite grann ur Första Korintierbrevets 13 kapitel, det som brukar kallas för kärlekens höga visa. Paulus inleder med att beskriva människor som uppträder i den mer eller mindre mirakulösa branschen, men som har byggt upp sin tro på egen hand, som just har den här lite stöddiga attityden. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Ja, det låter ju som man skulle kunna skaffa sig en tro som flyttar på både berg och träd och lite av varje. Men har man inte kärlek så är det meningslöst. Det blir show business av det hela, men inget mer. Paulus fortsätter med att skriva så här, och då förklarar han kärlekens väsen och därmed också Guds väsen. En presentation av Gud, en av de bättre i Bibeln. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Ja, kärleken kan skapa en tro i våra liv, en helt annan sorts tro. Alltså mottagandet av Guds kärlek skapar en tillförsikt, en handlingskraft i våra liv och gör också oss lämpade för relationer med varandra. Och den har vi inte byggt upp på egen hand. Den föranleder ingen stolthet. Den gör oss inte skrytsamma, inte uppblåsta, och den gör inte att vi uppför oss illa eller att vi söker vårt eget. Och det här är ju den stora chansen som man har i livet, att få denna tro som en gåva. För som jag sa förut, tron är vardagsvara. Tar vi all tro ifrån dig så blir du deprimerad. Och vi behöver alltså tro på samma sätt som vi behöver mat varje dag. Eller luft att andas. Den tro man bygger upp själv brukar kalla för en hård tro. Medan den som uppstår genom ett Guds kärleksflöde är en mjuk tro. Den gör människan mjuk. När nu Jesus och Petrus tar plats i båten och vinden lugnar ner sig, så är storyn slut. Jo, lärjungarna säger att du måste vara Guds son. Men Jesus underlåter att göra något som vi skulle tycka var ganska naturligt, nämligen att hålla ett litet bibelstudium, en liten förklaring, en liten pedagogisk undervisning om vad det var som hände. Typ, du förstår Petrus att det var så här att du sjönk för att. Så skulle han dragit ungefär det jag har sagt nu förut. Det gjorde han inte. Och det är ju väldigt intressant. Varför gjorde han inte det? Jo, jag tror att det hänger ihop med att det som förvandlar våra liv, mottagandet av Guds kärlek, det sker bäst genom att vi helt enkelt lever tillsammans med honom, umgås med honom, pratar med honom, läser om honom, kollar med andra och hur de har upplevt Herrens handlingar och Herrens närvaro. För det är ju ingen teknik det här, utan det är liv. Liv i samvaro, liv i kärlek. Och därför så sätter sig Jesus i båten och de fortsätter att umgås med varann som förut. Och Jesus har den trygga förvissningen att det här kommer att leda till det bästa tänkbara resultat. Det här är ingenting de ska göra, utan det här är någonting som bara uppstår genom att vi har en gemenskap med varann. Nu är det så här med själva begreppet tro, att vi har för oss att det är ett Guds krav. Du kommer inte till himlen om du inte tror. Alltså är tron någon sorts inträdesbiljett som man viftar med vid pärleporten. Och Sankte Per, han tittar på den där biljetten och lyser på den med lite ultraviolett ljus och ser att den är inte förfalskad. Och så öppnar han dörren och släpper in dig. Du hade biljetten. Ett Guds krav. Det tror jag är ett allvarligt missförstånd. Utan det är så här att Har vi öppnat oss för Guds närvaro i våra liv, så finns ju tron där. Den börjar växa. Den tar sin gestalt i våra liv, den präglar våra liv, ger oss andra prioriteringar, andra glädjeämnen, en annan trygghet och en ny sorts handlingskraft. Och den gör bland mycket annat att vi tycker att det skulle vara ett paradis att få vara tillsammans med Gud en hel evighet. Det tror jag inte alla tycker av sig själv. Men tron är ju en gåva. Och det är för den som öppnar sig för att ta emot den gåvan, öppnar sig för gemenskapen med Gud, samvaron med honom, att rikta in sitt liv på att få tillhöra honom. Det är då man så att säga passar i himlen, platsar där. Vi ska ta en annan text ur Efesiebrevet, där Paulus skriver så här, av det andra kapitlet, 8 versen: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ni är frälsta genom tron. Om Gud fick ge dig den mjuka tron istället för den hårda, så äger så att säga frälsningen rum i ditt liv. Du befrias både från dina laster och dina ovanor, och du befrias på ett sätt också från dig själv, tvånget att alltid få synas eller märkas, eller tvånget att alltid skämmas över att du inte syns och märks. Guds gåva är det, skriver Paulus, för att ingen ska kunna berömma sig. Jag vill inte höra något skryt i himlen, säger Herren. Hårdingarna får ta plats någon annanstans, men mjukisarna är välkomna. Och det är liksom det beslutet som vi har idag, att få säga till Jesus att Herre, om du finns så är du välkommen, och jag vill gärna få en erfarenhet av vad det vill säga att du ger mig en mjuk tro. Nu ska vi be. Herre, vi ber dig att du ska lära oss att se skillnaden på den hårda och den mjuka tron. Och vi ber att du ska verkställa ett byte i våra liv, att vi får växa i den mjuka tron och avveckla den hårda, så att vi får en handlingskraft som är alltigenom sund, som inte skadar, som inte förstör varken oss själva eller vår omgivning. Gör oss lyhörda, Herre, så att vi kan lyssna in när du ger ett extra tillskott, så där, när du vill att något särskilt ska hända. Det är inte så vanligt att man ska gå på vattnet, men det finns ju så mycket annat, Herre. Många människor som behöver hjälp på olika sätt. Vi tackar dig, Herre, för att det inte är ett krav att man ska tro på det omöjliga. Lyfta sig i håret och försöka förstå det som varken ögat kan se eller örat kan höra. Vi får bara bjuda in dig. Och så ligger bollen hos dig och så kan underbara ting börja ske. Tack för att det är så enkelt, Herre. Ditt rike är till för barn. Och du har gett oss barnaskapets gåva. Vi hyllar dig och tackar dig. Amen.